Jag fick ett råd någon gång, försök stå för dina egna åsikter. Och den tror jag att jag liksom har aktivt tänkt på. Sen är jag ju liksom naturligtvis vad jag än har varit, du är jättelojal med ditt företag eller med din chef. Men att inte bli förknippad med någon. Men jag har försökt liksom att ha en hög integritet i mina frågor. Och hoppas att jag liksom blir vald för mina egna meriter. Jag gjorde en tillsättning i en ledningsgrupp och då sa någon, varför tar du den här personen? Han säger ju alltid emot dig. Alltid tvärtom och är alltid knölig. Ja, men jag vet att jag behöver en sån. Och det jag sagt till honom, fortsätt vara den här. För annars är jag kanske lite för snabb.
Just det som Petra säger här, det älskar jag. För jag är övertygad om att vi behöver samtala och omge oss med människor som inte tänker som oss själva. Som ständigt vågar utmana oss i våra tankemönster. Och precis som hon säger kan det ibland bli lite knöligt och bökigt. Vilket också är förhållanden som hon själv gillar att befinna sig i. Petra har nämligen analyserat en hel del i vilka situationer hon är bäst. Och har kommit fram till att det är just att driva förändring och reda ut det där som är lite knöligt. Idag kommer ni få höra mycket om ledarskap, men också att landa i sina egna styrkor och svagheter för att skapa de bästa förutsättningarna för sig själv. Innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec, som gör att vi varje vecka får lära oss nya saker. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, dra upp volymen och rätta till lurarna. För här kommer ett avsnitt med Petra Ålund. Vi säger hej och varmt välkommen till Petra Ålund.
Tack Fanny.
Det är jättekul att ha dig här.
Ja, jag är jätteglad att få vara här.
Ja, hur känns dagsformen idag?
Ja, men den känns bra. Jag har laddat med lite ledarskapsdiskussioner faktiskt med en branschkollega. Så jag känner mig lite laddad.
Jag har en gemensam vän till oss.
Ja, det stämmer.
Stefan Alariksson.
Absolut.
Som ju faktiskt är den som rekommenderade dig till mig.
Ja, nu får vi väl se om... Det håller då, eller hur?
Om du håller måttet. Är du lite nervös inför att komma hit, eller hur känns det?
När jag har lyssnat på flera av dina avsnitt och jag kände att det har varit så positiva samtal. Så jag är helt trygg.
Du är helt
och
trygg.
Nyfiken på vad vi ska prata om.
Ja, man vet ju aldrig det när man kommer hit. Det är det som är så himla fint. Det här har mina lyssnare hört flera gånger. Att gästerna får ju faktiskt ingen lång lista med frågor innan de kommer hit. Utan mer en tanke om vad podden handlar om och man får reflektera lite över sina egna upplevelser. Men det som jag sagt, nu ska vi bara prata med varandra. Det är fredag eftermiddag. Härligt.
Jättehärligt.
Jättehärligt. Men du, alla gäster brukar ju få inleda med att presentera sig själva lite grann. Så jag tänker att du får börja där för att mjuka upp lite.
Kanon. Jag är uppvuxen i en småstad, Oxelösund, och... Vad som kanske skiljer sig åt, jag menar i Oxelösund, vad gör du? Ja, du sportar mycket. Typiskt liten stad. Men du har ett stort järnverk. Så jag sommarjobbade på järnverket som kokillreparatör. Och körde arborverk. Så jag var nog ganska udda i mina val där tidigt som tjej. Och sen tyckte jag att det var självklart att börja 4 år i teknisk. Och då var vi 4 tjejer på 3 klasser. Så att i väldigt många roller jag har varit, så jag har varit ganska ensam som tjej. Eller... Vi har varit få som liksom har sugit åt varandra. Och sen ramlade jag in via en tips från en granne som sa, gå det där traineeprogrammet på Scania. Då var vi faktiskt 4 tjejer på en klass. Och det var ju väldigt många fler relativt sett. Och där hade jag förmånen. Jag sökte det här traineejobbet och fick det. Sen jobbade jag 26 år på Scania.
Ja, du gjorde en liksom intern karriär där, eller hur?
Och sökte aldrig ett enda jobb.
Nej.
Utan fick massor av olika frågor och hade fantastiskt, fantastiskt roligt alla år. Sen kom det en fråga från Sandvik som jag inte kunde motstå.
Nej.
köra lite vi har på Sandvik. Det är rörigt, det är knöligt, det är jättesvårt. Och då kände jag, men det är nog dags, jag måste våga.
Också det här rörigt och knöligt.
Ja, rörigt bara, yes. Och knöligt och det är jättesvårt. Jag kände, jag måste våga liksom ta det här steget. Och då kände jag, då fick jag ett jättelyft i lärande. Liksom, det var en helt ny kultur. Jag trodde det var nästan likadant. För det var industri och det är ingenjörer. Men kulturen var helt annorlunda. Så det var rätt tufft initialt att liksom inse att liksom ingenjörer kan vara rätt olika. Mm. Och det är på bra sätt som passar varje företag. Och sen efter det så fick jag frågan, ska du inte komma och jobba på bank?
Mm.
Och då kände jag, men jag var ju en industriperson. Men hade jättebra samtal. Det jag är nu då, SCB, och trivs fantastiskt bra. Var att, nej men här är ju liksom IT på riktigt.
Mm.
Och jag ångrar inte en sekund. Va? Jag förstår att det var jobbigt när man stannar ett stålverk. Men här kan vi stanna hur mycket som helst.
Mm.
Så jag tycker att det är fantastiskt roligt att jag har fått chansen liksom att utvecklas hela tiden. Så att just när någon har sagt att det är knöligt och svårt, då blir jag triggad.
Vad är det som triggar dig med det? Att det är knöligt och svårt?
Nej, men det är liksom att få med sig alla på vad är det vi ska göra för att det inte ska vara knöligt och svårt.
Mm.
En del är ju fantastiskt duktiga på att få allt bara något lite bättre hela tiden. Det är nog inte min styrka, men att få det där från ett knöligt läge till att få det till ett bra läge. Det har jag nog hittat att det är min grej och då trivs jag.
Mm. Hur kom du på att det var din grej? Alltså hur hittade du det på något sätt?
Ja, det tog, ska jag vara ärlig, så tog det ganska lång tid. För lite när jag fick mina frågor när jag jobbade på Scania. Det var liksom att någon gång så frågade jag, varför ska jag byta jobb så tidigt? För jag hade inte kanske varit så länge. Och det var nästan, och då var det inte alltid så att cheferna sa du har gjort ett bra jobb. Och då trodde jag någon gång att liksom, har det gått inte så bra för mig att jag ska byta redan. Och sådana, nej det är tvärtom, det har gått jättebra för dig. Du ska göra det här för det funkar inte. Och sen började jag reflektera att nej, men de frågor jag fått, det har ju varit i de här situationerna och jag gillar ju dem.
Mm.
Så det hände någon gång när jag fick en fråga att så jag, då sa jag faktiskt nej för jag förstod att det här blir jag nog inte bra på.
Mm.
Men det tog ett antal sådana här att förstå att de frågor jag fick, det var någon annan som tänkte mer än vad jag hade gjort då. Att hon är bra i de här situationerna. Och sen lärde jag mig det att ja, det är här jag trivs.
Mm.
Så då liksom fick jag frågor så sa jag, nej men jag ska nog vara på ett sånt jobb. Inte på ett sånt härnt jobb.
Vad är det som gör dig så bra på det då, tror du?
Men det är att jag tycker att varje jobb jag fått är så genuint roligt.
Ja. Men just det, vad är det som gör dig så bra på att hantera det som är knöligt och bökigt?
Jag hoppas att, det kanske någon annan ska tycka, men jag försöker vara jättetransparent om de utmaningar vi har. Och jag försöker att involvera så många som möjligt.
Mm.
Och försöker liksom få att besluten, om vi nu fattar vart vi ska, och jag är supertransparent med det. Att involvera de som verkligen kan, hur vi gör det här. Och då inbillar jag mig, kan man förklara det på ett bra sätt så blir det inte skrämmande, det blir inte svårt. Och alla vill bidra, är jag liksom helt övertygad om. Alla vill göra ett gott jobb.
Mm.
Men jag brukar jobba rätt mycket liksom aktivt med det här att förstå hur ska man göra förändringen, hur mogna är vi lojala och står bakom. Jag brukar jobba rätt mycket med de här mjuka bitarna.
Vad gör du för att förstå det då? Har du någon sån här teknik eller något system för vilka frågor du ställer eller vad du...
Jag skulle säga att det finns nog liksom ingen sån här magisk grej att ta alltid.
Nej.
Men vi gjorde en jättestor förändringsprogram på Sandvik och då tittade vi liksom vart var vi då och då så funderar man på vilka batterier ska vi liksom använda, vad ska vi ha för grejer. Den ena var liksom att kan vi jobba med förebilder.
Mm.
Så vi hade väldigt mycket liksom interna möten där vi liksom bad olika chefer berätta vad de hade gjort som var väldigt jordnära och som var förebilder i organisationen och för att få med sig andra. Med min egen ledningsgrupp så gjorde vi olika övningar liksom faktiskt fysiskt där man tvingades att ställa sig på golvet. Var står jag i den här processen?
Mm.
Vad händer med mig? Om jag inte har ett jobb när den här är slut, hur känner jag mig då?
Mm.
Och det började vi väldigt tidigt med för det var en förändring där vi visste att alla kommer inte ha kvar sina jobb. Och är det inte alla i min ledningsgrupp trygga med det? Hur ska jag tackla det? Och det är ju naturligtvis otroligt utlämnande och det gjorde vi liksom i våran stängda grupp. Men det gjorde tror jag att vi vart liksom trygga och någon sa, nej men jag är inte trygg om inte jag vet att jag har ett jobb. Och då visste jag, det här måste jag lösa. Medan någon annan sa, det rör mig inte i ryggen, jag gillar förändringen, jag får något nytt.
Mm.
Och den här metoden körde vi även på flera för att förstå, hur ser man på den här förändringen liksom, i mig som person?
Mm. Och dra det tillbaka till människan eller individen på något sätt.
Någon sa, jag är liksom den som tjänar mest pengar i familjen. Jag kan inte veta att jag får tomt emellan.
Nej.
Hur blir jag trygg i den här förändringen när jag ska leda alla andra?
Mm.
Och därför, och ibland gör man förändringar som är supersmå, då har man ju inte alls de där verktygen. Då kanske det bara räcker att förklara och köra dialoggrupper. Jag är en sån som gillar runda bordssamtal och liksom att folk får prata kring frågan på olika nivåer.
Det känns ändå som att du har reflekterat en del över vad du är bra på. Alltså vilka som är dina styrkor. Eller har jag fel?
Jo, det har jag gjort. Jag tror att skulle någon träffa mig för att anställa mig, så skulle någon säga efteråt: oj, du vet ju precis också vad du är dålig på.
Vad är du dålig på? Ja, förutom då att förfina saker som du sa innan, eller göra saker bättre.
Ja, men jag tror att det är ganska vanligt att det som är dina styrkor blir dina svagheter. Och det är klart att jag blir bättre på mina svagheter över åren och kanske dölja dem. Men jag kan bli otålig. Och då kan jag bli för mycket. Men jag vet också att om skeppet brinner och vi ska få något att hända, så har jag jätteduktig på att få med mig människor. Så att jag skulle säga att jag jobbar jättemycket på att aktivt lyssna. Den har jag haft med mig liksom hela mitt liv. Och den vet jag att den kommer jag få jobba på jättemycket. Och min motsats är att jag brukar tycka att det är jättekul att prata inför människor i små grupper, stora grupper. Så att jag brukar säga att den där myntet har alltid två sidor. Så är du stark på någonting, så är du ofta svag på den där andra sidan. Och sen måste man försöka sätta sig i situationer där styrkorna överglänser svagheterna. Så jag brukar säga mer, träna på dina styrkor. Så ser du inte så mycket av dina svagheter, istället för att, som jag upplevde i början av min karriär, då tjatade alla bara på svagheterna. Jag brukar säga, säg tvärtom. Sätt i en situation där du är bra.
Men att ha svagheter, det är ju också bra, tänker jag. Och att kunna visa svagheter är ju också en del av att vara transparent, som ett ord som du använde nyss.
Ja.
Eller, och hur ser du på det? Alltså, för att vara transparent, det kräver ju också en hel del mod. Att våga vara det i alla situationer.
Ja.
Ärlig och vad man känner och tycker och tänker överlag. Hur förhåller du dig till det? Om det är en del av ditt ledarskap?
Jag tror att jag försöker. Liksom, jag har haft någon som har sagt till mig: Peter, du är väldigt kongruent. Och då sa jag: vad menar du med det? Jo, men det man ser, det får man av dig.
Ja.
Och jag försöker liksom att inte ha en dold agenda. Det skulle vara möjligtvis att det finns något som är jättehemligt för företaget. Det är klart jag inte skulle säga det.
Nej.
Men att liksom, om jag känner att någonting känns svårt, då pratar jag om att det känns svårt. Vi hade en kollega, det var jätteroligt. Vi gjorde en tillsättning i en ledningsgrupp, och då sa någon: varför tar du den här personen? Han säger ju alltid emot dig. Alltid tvärtom och är alltid knölig. Ja, men jag vet att jag behöver en sån. Och det jag sagt till honom: fortsätt vara den här. För annars är jag kanske lite för snabb. Och jag behöver de där mothuggen. Och jag vågar säga vad han tycker, eller vad jag tycker. Och han vågar säga vad han tycker. För han vet att jag är ärlig. Och han är lika liksom tuff tillbaks till mig. Men då vet jag att det var många som reagerar: varför tar du den där knöliga? Alltså, jag behöver den där knöliga. Jag tror att vi alla behöver någon som är våra motpoler.
Ja, vi behöver ju alltid ha människor omkring oss som på något sätt inte tycker som oss. Det är ju där vi lär oss något nytt, tänker jag. Vad fick dig att komma till den insikten? Eller liksom, för det är ju inte alla som vågar det. Ofta blir det ju att man, alltså det ser vi ju i näringslivet överlag, att man omger sig gärna med människor som tycker som en själv, som delar ens värderingar och så vidare.
Men jag tror att jag hade förmånen väldigt, väldigt tidigt, så var mitt första chefsjobb, där är ju jättelänge sedan, jag var 28. Och man fick ju frågan: vill du bli chef? Och sen var det ingen som frågade något mer om det. Liksom. Men då sa min chef någonting: nej, men du borde gå en kurs om självkännedom. Det var liksom inga ledarskap. Gå en kurs om självkännedom och försök förstå hur du är. Och det var liksom fantastiskt bra. Sen fick jag liksom ganska snart ett väldigt avancerat team med människor som var jätteduktiga. Alla superspecialister. Bättre än mig på precis allting. Men vi var så olika och vi fick inte samarbetet att flyta. Och då fick jag hjälp av en HR-kollega att vi gjorde en analys i hur vi var i våra beteendestilar. Det finns ju många olika, det här tror jag var Myers-Briggs. Men då var vi liksom alla i chock att vi var i, om man tänker sig 4 kvadrater, vi var i alla hörn.
Ja.
Vi var, och det här var ju bara en stokastisk slump, va? Jag hade råkat bli chef för den här gruppen och vi var i alla hörn. Och det här var ju liksom tidigt i min karriär och jag liksom kommer ihåg det här när vi alla tittar. Aha, det är därför ibland vi liksom har lite svårt.
Ja.
Men den där diskussionen att liksom, jag som var i det vänstra höga hörnet som kallas motivator och några som var processorer och några som var relators, att vi liksom sa: nej, men vi kan ju ha nytta av varandra för att vi är så olika starka. Det innebär att jag måste ha tålamod för en sak och någon annan tålamod för mig. Men för mig att jag fick göra det så tidigt i karriären. Så då sökte jag ju sen senare aktivt att vi skulle liksom ha olika stilar.
Mm.
Oavsett liksom kön eller bakgrund. Men liksom att vi ska ha olika stilar i hur vi tar oss an frågor.
Mm.
Och jag var jätteglad att jag fick det där tidigt.
Ja, för det gör ju att man kan se på frågor ur olika perspektiv. Ja. Med olika infallsvinklar. Ja.
En del går in som producers och de säger bara, nu ska vi bara leverera. Det kan ju vara bra när någon sitter och ältar frågan lite för mycket, va?
Ja.
Och någon funderar på hur uppfattar man frågan. För den är väldigt duktig på ett perspektiv hur en fråga uppfattas.
Mm. Ja, superintressant. Och du är en motivator, sa du.
Jag är en motivator, ja.
Motivator, eller vad säger man? Motivator?
Motivator, det är hur säger du... man på svenska, va?
Gör man? Ja, finns det ett ord som heter motivator?
Nej, inte.
Inspiratör kanske.
Inspiratör kanske, ja.
Och du sa tidigare också att du är bra på att få med dig människor.
Mm.
Vad är det du tror att du gör för att få med dig människor?
Ja, men jag tror att jag går tillbaka till den här att liksom, jag har haft förmånen att, som jag själv tycker då, att jag alltid varit på jobb som har varit roliga. Jag har alltid älskat människorna det har varit. Det har alltid funnits människor jag kan lära av.
Mm.
Det har liksom varit min stora förmån. Och jag tror någonstans att när någon känner det här, att det här är någon som liksom gör det här för att man tycker att det är roligt, för att det ska bli bättre. Det blir ett helt annat liksom vi.
Mm.
Jag ser ju ibland det där när någon tar ett jobb där man inte riktigt trivs eller tycker att det är roligt eller lite obekväm. Det känner alla av.
Mm. Det blir liksom inte riktigt samma.
Det blir inte riktigt sant. Och jag brukar säga till någon när man liksom väljer jobb. Liksom, men om du inte tycker att det är roligt. Hur bra blir du då? Och sen så har jag liksom lärt mig över åren att jag tycker att det finns alltid något roligt i en fråga. Jag menar, för frågorna blir stora så finns det alltid något knöligt och svårt. Och det finns alltid någon att lära av. Så det är ju en liten attityd liksom.
Jag älskar att så här, det här knöliga är liksom din passion på något sätt. Jag tror vi är ganska lika där.
Ja.
Jag tycker också att det är kul att lösa ut knöliga frågor.
Mm.
Men det kräver ju en viss typ av ledarskap.
Mm.
Jag vill backa tillbaks bandet lite grann. För nu har vi varit inne på ditt ledarskap och liksom var du befinner dig just nu. Men du började ju att plugga teknik, sa du.
Mm.
Vad var det som lockade dig dit?
Ja, jag tror att jag var väl liksom sån här person som var allmänt duktig i de flesta ämnena i grundskolan.
Mm.
Men då hade jag liksom fått för mig att man måste, matte är bra, man liksom måste läsa vidare för att ha en karriär.
Mm.
Och då var det också lite så att läser du 4 år tekniskt så kan du få ett jobb direkt efteråt. Det här var ju ganska länge sedan.
Mm.
Så tänkte jag, nej men det är väl bra att gå det först och sen kan man plugga vidare. Men då har man i alla fall fått en utbildning som man kan få ett jobb kring. Jag tror att min man skulle inte säga att jag är teknisk egentligen. Men det var nog mer att men det är himla bra liksom.
Ja.
Och jag tycker teknik är roligt.
För vad läser man när man läser teknik?
Ja, när man läser det här var ju på gymnasiet. Jag läste då läste jag ju till, hette då maskiningenjör.
Mm.
Så då var det ju liksom att konstruera olika saker. Men du läste ju väldigt mycket som en naturperson läste. Du läste matte, du läste teknik, kemi, fysik, biologi. Och du läste språk. Och du läste lite mer teknik bara ditt sista år. Men annars väldigt mycket som en naturperson. Så jag tror att det som lockade var nog att du kunde faktiskt få ett jobb efteråt.
Mm. För vi pratar ju ofta om det så att inom IT-branschen och inom industribranschen så, där, så är det ju inte jättemycket kvinnor. Det finns en utmaning att få in och behålla kvinnor i branschen.
Mm.
Många gånger pratar vi om det här med just utbildningar och att vi måste börja tidigt liksom utbilda tjejer inom teknik och inom IT och sådär. Vad tror du liksom är hindret för att kvinnor eller tjejer inte gör det? För du valde ju det.
Ja, jag tror liksom, den här frågan har ju upptagit liksom nästan, jag ska inte säga hela mitt liv, men en stor del av mitt liv. Och jag tror att mycket handlar om förebilder.
Mm.
Jag tittar på mig själv. Min faster hade läst på, jag har också läst på universitet, men min faster var den enda i hela min släkt som hade läst på universitet. Ingen på någon av sidorna förutom min faster. Så hon var ju min förebild. Hon hade ju pluggat. Vet, kom från Norrland och åkte ner till Stockholm. Hon hade pluggat.
Mm.
Så hon var min förebild. För om jag frågade någon hemma i Oxelösund, ska man läsa vidare? När man går klar i gymnasiet och man börjar på järnverket.
Mm.
Och alla var jättelyckliga.
Mm.
Men jag hade den där fastern som hade studerat. Så det visste jag att man kunde göra. Så jag tror att det handlar jättemycket om hur blir man exponerad av förebilder.
Mm.
Och hur ser man i sin omgivning. Och att jag tror att det ibland kan vara väldigt svårt om du inte ser någonting i din omgivning. Och sen kan jag säga att det är kanske mycket, mycket enklare idag. Men jag tror att du påverkar starkt av din omgivning. Vad du ser runt omkring.
Mm.
Och jag tror liksom att kan du tidigt få liksom hjälp med att förstå att det här är inget konstigt. Det är inte svårt. Det är inte genom fördomar att vare sig läsa inom vård eller läsa inom matte eller vad det är, att du förstår att det här är lika möjligt för alla, det är tidigt.
Mm. Att man börjar inse det.
Vad vill, ja, att man börjar liksom prata om det här. Jag försökte jättemycket pusha för att vår dotter skulle bli ingenjör. Mm. Förstås då. Och läsa matte och allt sånt här. Och hon tyckte matte var jättekul. Så kom hon fram till, nej men så kul inte, är inte. Nu läser jag ekonomispråk. Bra. Men liksom, hon hade ju i alla fall hela vägen fram i gymnasiet haft samma möjlighet. Och samma sak med vår son. Mm. Begränsa inte möjligheten. Om du sen väljer något helt annat. Men jag tror att ibland så begränsar vi bort för tidigt för att vi säger att matten är svår.
Mm.
Och så stänger vi någonting och så ser jag där, får du lite extra hjälp så blir ju inte matten svår. Och sen kan du välja, men för tidigt så väljer vi bort för att vi antingen inte ser förebilder, tror jag, eller att vi tycker att ett ämne är svårt i skolan.
Mm. Sen tror jag många, och det här kan vara, nu är jag inspirerad av en dokumentär jag tittade på nyligen, men många unga kvinnor idag tror jag att man får en chock när man kommer ut i livet. För jag tror att många växer upp idag med tron om att man liksom är, att värderas lika högt som pojkar. Att man liksom är en människa och inte ett kön. Men att många unga kvinnor blir chockade när man kommer ut i arbetslivet. Och liksom, eller i skolan eller på universitetet och inser att det inte riktigt är så. Vad är dina tankar om det?
Jag är ju så liksom extremt positiv. Jag var ju i en miljö där jag menar, nu det är nu, så är det ju liksom fantastiskt. Jag har ju aldrig varit där det är så mycket kvinnor.
Nej.
Någonsin, och även inom IT. Men alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Liksom, jag tror att man måste prata om det här om man känner så.
Mm.
Och få upp frågan. Jag kan väl säga att jag har ju alltid hållit de där få tjejerna så nära mig. Och så har jag känt att ja, men det har räckt för mig. För jag har ju inte haft något mer. Och jag tror att det är så viktigt att våga prata om hur man känner. För att jag tror att en del förstår inte det. Och det är ju så olika. Det kan ju vara vem som helst som känner sig utanför på en arbetsplats.
Mm, absolut.
Av alla möjliga skäl. Men att våga prata om det här och hitta då, så tror jag även man som tjej. Mm. Hitta någon annan tjej och prata om det här. Och sen då kanske våga prata om det i plenum.
Mm.
I sin grupp. För jag vet ju, som har varit med så mycket killar, att överallt jag varit, alla vill ju ha fler tjejer. Du ser ju själv att det blir mycket bättre när du har blandade grupper.
Mm.
Så de flesta team brukar bli superglada om det kommer in tjejer. Men jag vet också hur svårt det är att vara ensam tjej.
Mm.
För det har också varit, det är inte alltid så lätt.
Vad är det som har varit svårt med det då?
Jag har ett sånt här jättekul exempel. Det var ju precis när jag liksom började. Och då jobbade vi med smideskomponenter till lastbil. Leverantören var i Tyskland. Jag var ju då 20-årsåldern.
Ja.
Och jag hade ju läst på som tusan om det här och ringde och jag pratade om mina komponenter och vi pratade på tyska. Och jag var jättenöjd, det här gick jättebra med den här leverantören. Sen kommer min chef springande och han var jättebra. Han sa, ja, det här är helt otroligt. Det har ringt, den här leverantören har ringt, han har sagt att det måste vara något fel.
Ja.
Det ringde en ung tjej, hon pratade om de här sakerna, det var nästan inga tjejer i den branschen.
Nej.
Hon pratade dessutom på tyska. Det måste vara något fel.
Ja.
Nu hade jag ju som förmån att jag hade en så bra chef som tog det här så himla bra och talade om vad han tyckte var konstigt med den andra personen.
Mm.
Men det är klart, hade jag inte mötts av en chef som liksom stöttade upp mig där, hade jag ju kanske kommit i en helt annan situation.
Mm.
Han kunde ju inte förstå att den här inte förstod att jag kunde mina grejer. Fastän jag var ung och var tjej.
Det är lite som det här, ska du hämta chefen ungefär?
Ja, men de har jag haft flera gånger, så är det ju.
Hur har du hanterat det då? Förutom att du hade en bra chef i den situationen.
Nej, men det är nog att vara trygg i sin sak. Sen behöver man ju inte vara dum mot någon liksom, som drar det här. Men jag har ju aktat mig noga för att liksom i fel sammanhang ens ta en sekreterarroll.
Mm.
Och jag hade faktiskt en tjej jag var mentor för. Hon, deras sekreterare liksom för den ledningsgruppen blev sjuk. Och sen var hon också den ensamma tjejen. Omgiven av män. Och då säger chefen då för den här ledningsgruppen att, ja, men då kan väl du ta anteckningarna till tjejen. Och hon var nästan på väg att säga upp sig då.
Mm.
För hon kände så här, det fanns 10 killar runt omkring. Hur kommer det sig att valet var på mig?
Mm.
Och då vet jag att då pratade jag med hennes chef. Jag fick okej till det. Och så sa jag så här att, har du reflekterat det här, när du bara har en tjej av 10, att det kanske inte var smart att ge henne att du tar sekreteraruppgiften när sekreteraren var sjuk? Du kanske kunde börja med att rotera med någon annan först.
Mm.
Och han hade inte ens tänkt det. Han tog en bra person som han tyckte. Men han hade inte reflekterat hur det uppfattades i hennes ögon.
Nej, precis.
Överhuvudtaget. Men det jag kände var bra. Vi kunde prata om den här situationen. Den här killen kommer aldrig mer göra om det här.
Nej.
Men hon markerade ju stenhårt. Om jag blir hanterad så här, då slutar jag. Och då säger jag, det kanske var lite väl hårt. Men låt oss prata om det.
Ja.
För han förstod inte hur illa det blev.
Nej, och det är ju så otroligt viktigt att liksom fånga upp de här situationerna när de uppstår. För det är ju otroligt mycket en fråga om medvetenhet. Att se det hända,
ja,
tänker jag.
Ja, och det här var kul. Men jag råkade vara hennes mentor då när det här hände. Va? Så jag fick henne inte säga upp sig. Hon är fortfarande kvar. Va? Och jag kände hennes chef och fråga, kan jag inte få ta det där samtalet? Ja. För jag tror faktiskt inte han menade illa. Jag tror att han inte är medveten. Och han måste bli medveten. Annars kan han inte få in fler tjejer i sin omgivning.
Nej, och det är väl lite det som jag liksom, när jag inledde med det här och pratade om att unga tjejer eller kvinnor får en chock när man kommer ut i arbetslivet. Det är ju inte för att folk är dumma som du säger. Det är ju min inställning till det mesta, att folk är liksom inte elaka för att de vill det, utan för att det är en del av den strukturen som vi lever i. Och då måste vi, som du sa, också prata om det.
Mm.
Därför tycker jag att det är viktigt att man berättar, som du gör nu som kvinna, och säger så här, men jag är en förebild, du är ju här idag som ledare och få prata om dina upplevelser. Men man måste också dela det här som har varit svårt för att omgivningen ska lära sig. Eller förstå och lära sig att se de här sakerna.
Ja, absolut.
Hur känns det för dig att prata om de här sakerna? Känns det svårt eller...
Nej, jag tror att jag liksom gärna pratar om de där exemplen. Och därför jag säger den här mannen som gjorde fel. Liksom min utgångspunkt var att han inte ville göra fel.
Mm.
Det var ju en jättebra diskussion när jag direkt liksom, visste du att hon vill sluta på grund av att du gjorde så här? Nej, ingen aning. Så jag tror ju jättemycket på att liksom ta situationen, prata om situationen. Men jag skulle liksom inte göra det i plenum.
Nej.
Utan verkligen ta de här. Och jag, framförallt har det nog varit, jag har haft förmånen att vara mentor både till killar och tjejer, men framförallt många yngre kvinnliga chefer. Mm. Då pratar vi ofta om sådana saker.
Mm.
Saker som vi hade något jag reflekterade när vi hade liksom barn. Så var jag känslig för en del saker. Att personer kunde säga till mig som att, jaha, är du bara föräldraledig i 6 månader?
Mm.
Medan till min man sa man, fantastiskt, är du ledig ett helt halvår? Och så här, varför säger man så? Varför är det ingen som säger, vad fantastiskt att ni liksom har fått till en bra situation för era barn. Oavsett värdera hur länge ni är hemma, den ena eller den andra. Och det dagis kunde säga någon gång, och vi hade ett fantastiskt dagis, men ändå personer kunde säga, men var har du varit nu? Vi har inte sett dig på länge. På en väldigt liksom nedlåtande ton. Det här var något som jag pratade med många tjejkompisar om. Vi är ute i damprogrammet. Varför känner jag mig så liksom, varför känner jag mig på det här sättet?
Mm.
Min man sa, varför bekymrar du dig? Hur många gånger ställer de den frågan till en man som inte hämtar? Han sa, jag var ju där, jag hämtade ju den gången du var ute och reste.
Mm.
Men jag tog åt mig. Och jag tyckte det var jättebra att kunna prata om det här. Varför tog jag åt mig någons värdering? Så sådana här historier brukar jag dela med mig till dem jag pratar med. Så kände jag, rätt eller fel.
Mm.
Men jag tror att när jag pratade om det och delade med mig, så kände jag att, nej, men det är ju mitt val. Jag är nöjd med det. Jättetråkigt att hon hakar upp sig på det. Men hade jag inte ältat det lite så hade jag nog inte kommit över det.
Varför tror du att du kände så då? Eller varför kände du så?
Jag kände att när hon sa det, så var det ju en negativ bemärkelse. Jag var inte där och hämta och lämna mina barn som jag borde.
Nej.
Och så jämförde jag med någon kille som var ju reste lika som mig. Han fick ju aldrig den frågan.
Nej, han fick aldrig höra.
Varför han fick aldrig höra det. Exakt samma dagispersonal. Aldrig höra den. Utan den fick jag för att jag var tjej av en annan tjej.
Mm. Som skammade dig. Det kallas ju för mom-shaming.
Ja.
Det är inte helt ovanligt.
Mm. Nej, men det som hjälpte mig var ju att liksom våga prata om det och prata med andra varför jag kände så här. Och sen bestämma sig att, nej, men det här tar jag inte åt mig av. Men jag tog åt mig av det. Så att det jag kan göra, det är väl att dela av sig med andra. Att, ja, ibland tar man åt sig av saker. Då gäller det ju att liksom lyfta upp det då. Och sen bestämma sig, ska jag bry mig eller inte bry mig? För om jag tyckte att de hade rätt, då hade jag ju ändrat på mig.
Mm.
I det här fallet så tyckte jag inte att de hade rätt.
Det gäller ju också att lägga energin på rätt saker, tänker jag. Inte på de som är negativa.
Nej,
alltså kritik kan ju vara bra, men all kritik är ju
faktiskt inte... Nej, men jag brukar prata om det här assa och dissa. Det här valde jag aktivt dissa.
Ja, dissa dem. Vad är assa då?
Assa är det när du faktiskt får en bra feedback. Att ta åt i den och krama om den. Men det är ändå bra att förstå först, låg det någonting i den där när hon sa? Och sen bara aktivt säga, nej men hon har fel. Det där dissar jag.
Vi ska gå tillbaka till en annan sak som du sa väldigt tidigt. Som jag la här i mitt bakhuvud i min hjärna. Du pratade om Scania och att du var där och gjorde karriär. Du började som trainee och sen har du liksom jobbat upp dig. Du var väl, nu kommer inte jag ihåg exakt, för det var någon fin engelsk titel på Scania. Att du var Group IT eller vad var... Det var någon jättehög titel.
Ja, det var säkert många tjusiga titlar. Vi gillar ju det inom industrin.
Ja, inom industrin och IT så har alla sådär jättefina titlar. Men du fick i alla fall en väldigt fin titel.
Absolut.
Men du sa också att du blev tillfrågad. Du sökte aldrig något jobb. Vad tror du att det beror på?
Ja, men den ena tror jag faktiskt, om jag tittar på i början av min karriär, var nog att man såg att den här profilen passar väldigt bra in. Att man tänker sig att den kan göra liksom ett gott jobb.
Mm.
Sen tror jag att jag har haft förmånen och haft några bra sponsorer. Som kanske inte alltid varit helt uttalade, men liksom som har sett något i mig mer än vad jag själv har gjort. Som faktiskt också ibland inte har sett till att jag inte har fått erbjudanden, men har fått rätt erbjudande för att det ska utveckla mig.
Mm.
Så jag måste säga att jag har haft jättetur, och jag har ju försökt ta vidare det här med att liksom försöka vara aktiv sponsor, men liksom där man är lite dold. Det här att man pushar för personer som inte vet om det. Och jag vet att jag hade några sådana på Scania som liksom trodde på mig och som de puffade mig. Du gör det här liksom.
Mm.
Utan att jag kanske riktigt förstod det förrän senare.
Mm.
För att jag liksom inte skulle få något stopp och ja, på alla möjliga sätt gav mig feedback och gav mig möjligheter.
Mm.
Så det har jag tagit med mig liksom nu i den roll jag har. Att försöka se vilka kan jag sponsra lite extra.
Mm.
Och det är inget jag pratar om. Men liksom det jag ser någon som jag tycker är bra. Kan man erbjuda ett svårare jobb lite tidigare. Ge ett uppdrag som man blir exponerad. Försöka hjälpa till lite extra. Så jag tror att jag hade förmånen och hade. Eller jag vet att jag hade förmånen och hade några bra såna här sponsorer.
Men det är ju omöjligt om bara tur. Du måste ju säga ja. Så det finns inget som heter tur. Jo, det är klart att du gör till viss del. Men jag tänker att för att de här människorna skulle vilja sponsra dig. Nu börjar jag gräva. Nu ser du lite sådär obekväm ut. Nu börjar det bli jobbigt här. Nej, men någonting måste du ha gjort för att de liksom skulle vilja sponsra dig. Det är inte så att de hippity-happ bara tyckte att du var bra. Eller förstår du hur jag...
Ja, absolut. Nej, men så är det. Jag är jätteglad när jag tar mig an någonting. Det är från att man sprang 800 meter som liten till liksom att få ett jobb. Jag vill lyckas. Jag vill lyckas otroligt väl. Jag vill lyckas med mitt team. Jag vill att alla ska vara... Jag vill att alla liksom ska bli bättre än mig och jag vill lyckas med uppdraget.
Mm.
Och det har vi gjort.
Mm.
Sen har det varit olika svåra uppdrag. Det har tagit ut olika lång tid. Men jag skulle säga att ja... Skulle du fråga på många ställen så skulle man säga att vi hade en jättebra tid tillsammans.
Mm.
Vi hade jätteroligt och vi uppnådde våra resultat.
Mm.
Och ibland fick man vara väldigt uthållig för att nå dem. Så att det är klart, i såna här stora organisationer, om du inte gör dina resultat eller att dina medarbetare inte trivs, det hörs.
Mm.
Det hörs liksom väldigt fort om du går snett, även om det är en stor koncern liksom på 50 000, det hörs jättefort.
Mm.
Så det är klart att vi gjorde bra saker.
Mm. Och på sådana här stora bolag så är det ofta väldigt mycket intern politik. Eller det är i alla fall min uppfattning. Jag har ju varit på några större nu företag. Och ser ju det att det handlar jättemycket om vem du allierar dig med. Är det något du har gjort medvetet eller har du...
Jag fick ett råd någon gång. Det var liksom att försök stå för dina egna åsikter.
Ja.
Och den tror jag att jag liksom har aktivt tänkt på. Sen är jag ju liksom naturligtvis vad jag än har varit. Du är jättelojal med ditt företag eller med din chef. Men att inte bli förknippad med någon. Det finns ju andra som har strategier att liksom jag ska ha min karriär tillsammans med den här personen. Jag har försökt liksom att ha en hög integritet i mina frågor.
Mm.
Och hoppas att jag liksom blir vald för mina egna meriter. Och då tror jag att man också har en fördel, för är det så att någon inte gillar den där andra personen man identifieras med, så blir man vald på egna meriter. Så den fick jag i ett råd, att försök liksom tänk på det här. Och då har det kanske oftast varit om man har jobbat med väldigt starka karaktärer, att förknippas du för hårt med den där personen så kanske någon tror att du är precis likadan. Så det har jag tänkt på, att nej, men jag måste ju vara sann mot mig själv och stå för det jag tycker. Och det innebär ju inte att du inte är lojal med allting annat, men det finns andra som väljer att inte ha en egen röst. Så det tror jag att om du skulle fråga någon så skulle man säga att jag sa något precis vad jag tyckte.
Mm. Gör alltid det i alla situationer, privat och så också, eller är det bara kopplat till ditt ledarskap som...
Ja, jag har nog liksom blivit mycket bättre på att fundera på när man ska göra det.
Ja, precis.
Det måste jag ärligt säga. Skulle någon titta på mig när jag var yngre så skulle jag liksom säga att man tittar på det här liksom, med hur ska man nå ett mål. Att liksom, jag ville vinna varje slag. Visste jag att jag hade rätt så ville jag få alla bekräfta att det var rätt här och nu. Medan jag liksom med åren har lärt mig att det gör ingenting om vi inte har kommit till samma förståelse just nu. Nej. Men så småningom kommer vi göra. Men det tålamodet eller det här, det hade inte jag. Då ville jag direkt få att, men hörni, jag har ju räknat på det här. 1+1=2. Kom överens nu. Där har jag liksom blivit mycket bättre att vänta.
Ja.
Sen kanske det inte blir precis som jag hade tänkt heller. Utan då spar jag på min tanke lite grann.
Mm. Men du säger det att det du har gjort rätt är att du liksom har tyckt att det du gör är väldigt roligt.
Mm.
Och du har också visat på väldigt bra resultat. Och jag har tolkat dig rätt.
Ja.
Och det är ju något som kommer upp ofta här. Liksom att visa på resultat är något man behöver göra. Och många av de kvinnorna som har gästat mig är ju väldigt högpresterande kvinnor överlag. Har du någon gång upplevt att du har behövt prestera mer i förhållande till dina manliga motsvarigheter? För du har ändå varit i en väldigt manlig... värld.
Men jag kommer ihåg och när vi började som då trainee på Scania, de här 4 tjejerna som vi var.
Av hur många var det då?
Ja, 30 då kanske va? Ja. Och jag tyckte det var väldigt bra och ärligt. Och så sa de så här att vi har inte haft så många tjejer alls här. Och ni kommer komma ut på en del praktikplatser där det inte har varit någon tjej.
Mm.
Ni måste vara bättre än killarna.
Mm.
För om ni är bättre så kommer vi kunna ta in dem nästa.
Mm.
Och jag kände det här var ju tufft liksom. Och ibland kände jag att vi fick liksom tuffare feedback.
Mm.
Men samtidigt så kände jag att det här var ju väldigt ärligt. För de visste ju att lyckas inte vi på de här arbetsplatserna så får de ju jättesvårt att promota in en annan tjej.
Mm.
Men den tog mig ganska hårt liksom. Och vi hade några diskussioner emellan. Och framförallt jag och en av mina bästa vänner. Att, nej men nu är man väl tuff på oss.
Mm.
Men jag tror att vi någonstans gick tillbaks till det här att vi kommer bana för fler.
Mm.
Därför att det visar att det inte är omöjligt att jobba i gjuteriet. Om du är tjej eller jobba med verktyg. Det är inte alls omöjligt.
Mm.
Så jag tyckte att det var väldigt ärligt.
Mm. Men samtidigt helt galet ju.
Det är helt alltså, galet, ja. Och det här var ju rätt många år sedan. Men, uh-huh. men vi var ju på flera arbetsplatser. De aldrig hade haft en tjej på mm. den arbetsplatsen.
Mm.
Så klart att vi var superudda.
Men det här förekommer ju ändå idag, skulle jag vilja påstå. Även om det här var länge sedan och väldigt uttalat så är det här väldigt många kvinnors upplevelser. Mm. Alltså nu har jag ju ganska mycket följare på sociala medier och ställer jag en fråga, är det så här för dig? Mm. Så svarar ju 90% ja. Jag har högre krav på mig än vad mina manliga motsvarigheter har. Hur tror du att vi kommer åt det?
Ja, jag skulle ju önska att
att det inte var så.
Ja, framförallt. Men jag skulle önska att de vågade spegla det.
Ja.
För jag tycker att det som var för mig då, det var lite för historisk tid.
Mm.
Att nu, att man upplever så att våga spegla det.
Hur gör man det då?
Igen, prata i små grupper, våga lyfta upp. Så här uppfattar vi det och få upp frågan på bordet.
Mm.
Och jag är helt säker på att är man i en bra kultur och en bra struktur så kommer man ta den feedbacken.
Mm.
Och förstå. Men jag tror verkligen att man inte förstår då. Jag menar, skulle någon säga till mig att jag gör det eller någon hos mig. Jag skulle göra allt för att liksom komma till rätta med det. Jag skulle bli helt förstörd.
Mm.
Men jag är helt säker på att det kanske kan förekomma någonstans. Men vi har inte sett det eller inte förstått det.
Nej.
Det kände jag, det kunde jag inte säga på min tid att någon skulle säga. Utan då var det bara att acceptera. Men jag känner att idag inte acceptera, det vore helt fel.
Mm. Men hur kan man som ledare ta reda på det då, tänker jag? För att det är klart att vi ska våga prata om det. Men jag tänker att man som ledare har ett jätteansvar att lyfta det. För det kan ju också vara jobbigt att som kvinna eller man, oavsett vilket kön man har, att behöva liksom bära ansvaret till att det ska bli en typ av förändring.
Jag tror ju väldigt mycket på att liksom ha samtal mellan olika nivåer av strukturer.
Mm.
Jag hade förmånen att ha en reversed mentor här för ett tag sedan som jag har också fortsatt liksom kontakt med. Som som kunde liksom ge sina perspektiv. Hur är det att göra den här yrkesrollen nu?
Mm. Vad var det för, var det en yngre kvinna då?
Det här råkar vara en yngre man. Men liksom jag kände att han ger ju perspektiv som jag har glömt bort hur de är.
Mm.
Jag vet inte hur de är. Liksom att ta samtal där du inte är så nära din närmaste kollega hierarkiskt.
Mm.
Utan gå förbi. Jag hade någon fantastisk tjej och jag var så otroligt stolt. Hon hade suttit med en kvinnlig kollega och så bollat deras förebilder. Och hon jobbar på en helt annan del av banken. Och sen hade hon bestämt sig för att jag var hennes förebild.
Mm-hmm.
Och jobbar inte med IT, jobbar med något helt annat. Och skickar världens gulligaste mejl. Och det slutade med att vi hade en lunch här om veckan.
Ja, fint.
Ja, men det jag tyckte var så bra att jag fick ju höra saker av henne som jag inte annars får höra.
Nej. Vad var det då?
Ja, men liksom hur vissa lösningar kunde uppfattas. Får man gå och prata med vem som helst?
Mm.
Där hon sa att ja, men det jag har varit just nu så kanske man inte får gå och prata med alla runt omkring. För det kanske upplevs som konkurrens. Och sen mötte hon mig och sa nej, du kan gå och prata med vem du vill.
Ja,
och då fick jag liksom höra att ja, men så här upplevde hon det.
Mm.
Och då kände jag att det där har inte jag sett.
Nej.
Nu råkar det inte vara just på min del. Men det spelar ingen roll. Bara genom det där samtalet så att hon upplevde saker som jag inte såg.
Mm.
Så jag tror att är man ledare och har varit en stund så har man ett ansvar att liksom skaffa sig sätt att höra och prata med personer. Jag vet att jag hade en kille, det var jätteroligt, vi skulle göra om. Det var några år sedan vi skulle göra om på ett ställe och då hade han läst på jättemycket. Han sa att man ska vara en transformative leader.
Ja.
Och liksom,
det är viktigt.
Ja, och så kom han och knackade på mig. Nu när du gör om nu, hur säkrar du att alla ledare är bra? Och det var så roligt. Han kom och knackade på. Han var inte chef då. Liksom, och sen hade vi världens samtal om vad han hade läst och vad han såg. Och då sa jag så här, okej, och liksom, hur ska vi ta? Jag kan ju inte bara kasta ut alla.
Nej.
Men det här att hitta sätt att prata förbi sina strukturer. Det behöver inte vara långa samtal. Men jag tror att om man bara pratar med dem på sin nivå, då får du en så otroligt färgad bild. Så jag jobbar aktivt med det. Får jag en sån här signal att de vill ta en fika eller då tar jag dem.
Och det är ju superintressant och otroligt viktigt och något som vi pratar om väldigt ofta här. Alltså just den här nyfikenheten och att liksom våga utmana sin egen världsbild.
Mm.
För det utvecklar en ju inte bara som ledare utan också som människa, tänker jag.
Ja, jättemycket. Och jag menar, din ena är att jag kan knacka på, men jag tycker också att det är väldigt roligt att det är många som är mycket modigare än vad jag var som knackar på. Vi hade en trainee nyligen som går som skickade liksom ett mejl. Ja, men jag skulle vilja prata med dig för jag hade haft något tal. Så tänkte jag, kommer alla trainee att vilja prata med dig? Det vet jag inte om jag hinner. Så tänkte det kanske inte alla gör, va?
Nej.
Och då var det så roligt. Han ville bara veta, eftersom han liksom gick nu sitt traineeprogram, hur ska jag göra för att lyckas på ett jobb? Hur ska jag bli uppfattad som bra? Och vi hade jätteintressanta samtal. Hur han uppfattade saker och ting. Och det känner jag, det ger, jag tror inte många förstår hur mycket det ger för den andra.
Nej.
Han går därifrån och var nöjd med några råd. Men jag är minst lika nöjd om inte mer. Jag fick höra funderingar från en trainee.
Mm. Vad var hans fundering? Han ville veta, vad ska jag göra för att lyckas här?
Ja, och det var så roligt. Den här killen hade jag ju naturligtvis liksom kollat upp lite. Han är jätteduktig på det han gör. Han är otroligt ödmjuk. Han delar med sig. Han vill hela tiden lära mer. Han hjälper alla. Vad jag liksom redan hade sett var att han hade redan alla rätt.
Mm.
Och jag gav väl något råd. Byt inte jobb för snabbt. Se till att du lär dig någonting innan du byter ditt jobb. Men fortsätt att vilja lära, dela med dig med andra och vara ödmjuk.
Mm.
Men det var lätt, han hade ju väldigt, väldigt många rätt. Men han vill liksom förstå, vad är det man värderar? Vad är det man tittar på?
Mm.
Och då knackade han på oss det han tyckte var högsta för att han ville höra det.
Mm.
Superbra!
Och det här tar mig in på en fråga som jag hade och som också var en fråga från min sponsor Excitec. Som är, för du, när du satt i ledningen på Sandvik, eller när du var ansvarig för all IT på Sandvik, så skapade ju du en jämställd ledningsgrupp, eller ni var 5 kvinnor av 9 totalt.
Ja, vi var nog hyggligt många tjejer ett tag.
Vilket sifferminne jag har, eller hur?
Ja.
Jag kanske också skulle bli tekniker. Nej. Nej, men du lyckades ju med det. Och en av anledningarna var att identifiera och coacha människor som har fallenhet för ledarskap, men som kanske inte vet det själva. Och då är frågan från mig och Excitec, liksom vad är det du tittar efter då? Som jag sitter i en ledningsgrupp och ska hitta människor som den här personen ska vi satsa på. Vad är det du letar efter då?
Ja, ett så tittar jag på om någon sätter laget framför jaget.
Mm.
Jag har jättesvårt, ska jag säga ärligt, om jag känner att någon sätter jaget framför laget.
Mm.
se de där tendenserna, att man, liksom, man gör det där lilla extra för att vi ska lyckas. Ja, då är det en bra person. Jag brukar se det här, vi ska ta in en exjobbare. Och så säger någon, nej men jag hinner inte, jag har inte tid. Så ser jag någon säga, nej men det vore jätteroligt. Mm. Jag tar på mig det här. Eller det kommer ett sidouppdrag som jag kanske, inte direkt för att göra en perfekt leverans, men det kanske förbättrar någon metod, kanske är något arbetssätt, kanske är någon aktivitet kring inclusion, diversity. Mm. Att man vill engagera sig lite mer än bara göra sin sak. Mm. För det är ju väldigt mycket som ledare, så ska du ju bidra i många, många olika frågor.
Mm.
Och när du ser att de här liksom är intresserade av mer än bara en sak, det är ju typiskt sådana saker du börjar se. Och sen kan man börja provtrycka folk med att ge dem lite olika typer av uppdrag.
Mm.
Och se, tycker de det här är kul? Eller säger man att nej, men jag vill inte lämna tekniken, för det är det jag älskar. Då får man ju hitta sätt hur man växer kring det.
Mm.
Men det är små saker som gör att du liksom ser att de här tycker att det är roligt.
Mm.
Och att liksom uppgiften är att få alla att bli bättre än sig själv.
Mm.
För vill man inte liksom, är man inte så mest lycklig för att man har utvecklat sin personal eller fått det här att funka, då blir man ingen bra ledare. Man kan vara en chef, men man blir ingen bra ledare.
När ledare är någon som liksom sätter jaget före laget då? Det är det du tittar på.
Ja, väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och liksom kan känna det att, jag menar, vi har ju haft situationer liksom där du sätter in någon som blir chef som ska gå, som känner att, men jag kommer gå jättelångt och jag ska utvecklas. Så får du någon annan som är ännu bättre i ditt team, som sannolikt ska gå en ännu snabbare väg i en chefskarriär, eller ska ta din yta. Hur beter du dig då?
Mm.
Ger du den här personen ytan, och det här är naturligtvis svårt när du är ny som chef, då kanske du vill ha din yta, men hur liksom boostar du dina medarbetare och säger, men nu har jag hittat någon som är stjärna på det här, hur får jag den här stjärnan att växa?
Mm.
Och det är jättestor skillnad i hur man gör det, att skapa förutsättningar för sitt gäng.
Vad är mer en stjärna, förutom då att man sätter jaget, eller laget framför jaget, nu håller jag på att säga tvärtom det du har varit.
Du ser alla medarbetare, jag går tillbaka till liksom mitt det här första teamet när vi var så himla olika i vårt sätt att vara. Att liksom uppskatta att vi måste vara så olika duktiga på olika saker.
Mm.
Jag menar, en del kan säga så här, ja men Petra är bra för hon möter blicken och hon vågar säga hej. Och så säger hon, ja men hon är bra.
Mm.
Jag säger, det är sannolikt den som inte möter blicken som vänder bort sig med den smartaste vi har. Hur ser det till att du ser alla?
Mm.
För den där som hejar som jag, den är ju väldigt lätt att se. Men ditt jobb som chef, det är ju att få alla att vara bekväma och liksom prestera och trivas på sitt sätt att vara. Mm. Och där har vi ett bekymmer att vi ibland ser den här som hörs mycket, mycket mer. Men en bra chef, den ser alla.
Hur gör man det då? För det är ju väldigt lätt att premiera de som tar mest plats. Och det är ju otroligt vanligt, upplever jag i alla fall. Mm. Om jag ska utgå från allt som jag hör och ser i min värld. Hur gör du det på bästa sätt?
Det beror lite på vad du har för område. Men har du ett tekniktungt område så vet nästan alla vem är det som är bäst. Det är ungefär som ett fotbollslag. Sen kan du vara bäst på olika moment. Naturligtvis att den ena är bäst som forward, den andra som back.
Mm.
Du vet vem som gör det här. Och det kräver ju att du som chef är närvarande och förstår vad dina medarbetare gör. Vad är faktiskt svårt på riktigt?
Mm.
Vad kan vara någon som är jätteduktig på att hålla en presentation men skulle aldrig kunna bygga den här saken eller avhjälpa det här felet? Du måste faktiskt förstå vad det är man gör. Inte på något sätt säga att man ska vara bättre än någon eller behöver vara stjärnan som chef. Det är inte det jag säger, men du måste faktiskt förstå hur svåra är de olika arbetsmomenterna. Mm. Och också se, är det medarbetare som bidrar, hjälper andra? Eller lyser man liksom bara själv? Och då måste man ju liksom stötta det. Och jag tror att tar man sig den tiden, då ser man ganska snabbt.
Hur gör du för att liksom få tiden till att se det då? För jag vet, vi alla lever i en värld där människor överlag är väldigt stressade. Är väldigt liksom, det är tillbaka till min uppfattning, men där vi liksom går runt i våra egna världsbilder och liksom ser det vi vill åstadkomma och göra. Men det är inte många som är villiga att liksom öppna de perspektiven. Nu sitter jag och gör tecken här till dig, Petra, för hur det ser ut när man öppnar sina vyer. Men
jag hade, det här är ju jättelänge sedan, jag hade en mentor, Anders Ullberg, som då var koncernchef för SSAB, alltså 2005. Och han beskrev då liksom, för mig då liksom, hur tänkte han i sitt jobb som var vd, hur fick han sin tid att räcka till?
Mm.
Och det gav mig, alltså jag bestämmer mig vilka frågor jag ska ha fokus på. Så nu kommer jag jobba med försäljning. Så då kommer jag fokusera på marknadsavdelningen. Jag tror att produkterna är tillräckligt bra. Jag lägger nästan ingen av min tid där.
Nej.
För mig var det liksom, jag menar nu hade ju han liksom ett gigantiskt stort upplägg, men för mig var det, ja liksom, det innebär att du kan inte ha fokus på allt.
Nej.
Du måste bestämma dig, och sen liksom ju större uppdrag du har som hans uppdrag, så innebär att ska han få någonting att hända så måste han ha fokuset där under en lång, lång tid. Han kan liksom inte säga att den här veckan, utan du får säga det här halvåret eller det här året. Det jag har tagit med mig, att, och då har jag försökt tänka liksom, vart kan jag tillföra? Det kan ju vara att antingen så är det knöligt och rörigt och jag kan tillföra, eller så är det något där jag råkar ha lite kompetens. Det kan finnas olika skäl, men då bestämmer jag, i de här frågorna kommer jag vara mer. Andra kommer sannolikt inte alls se så mycket av mig, och så får jag vara nöjd med det, men att hålla med det. Hålla mig till det, att inte vara i alla frågor, för då får man ingen tid.
Mm. Och nu sa du något som jag tyckte var kul, och som också tar, eller kul, men som också tar in mig på en till fråga som jag hade till dig, för att du sa att jag kanske har lite kompetens, sådär, skrattade du. Men en del av det här, att du lyckades med att skapa en jämställd ledningsgrupp på Sandvik, var att du också sa att ni öppnade ögonen för var kompetens finns.
Mm.
Mm. Hur gjorde ni det? Blir min fråga. För det här är ju ett argument som vi ofta hör. Ja, kompetens ska gå före kön. Men så ser det ju inte ut. Eller har ju inte gjort historiskt i alla fall.
Ja, det där var en svår fråga.
Det är så vi jobbar här i Fannys
förebild. Ja, det där var...
Och det som är så bra är att man får tid på sig att tänka.
Ja, jag skulle vilja säga så här. Det som har varit lite skillnad emellanåt är att det är nog fler tjejer, om jag tittar på min karriär, som jag har fått knacka på axeln.
Mm.
Att söka, jag vet en tjej, det här var tidigt i hennes karriär, det jag sa, borde inte du söka och bli chef? Och hon sa, nej men jag har precis blivit småbarnsförälder, och varför skulle jag bli chef?
Mm.
Och då sa jag, men vi kan väl anpassa arbetsbördan efter det. Och det här tror jag är 15 år sedan, hon är fortfarande chef.
Mm.
För jag såg något i henne där jag trodde hon skulle vara bra. Jag upplevde att man lite mer aktivt måste knacka tjejer på axeln. Rätt eller fel, det här är liksom bara min uppfattning under mitt liv, att knacka lite mer och också våga säga att man vill ha ett nästa jobb och ett svårare jobb.
Mm.
Där killar kanske mer, där omgivningen vet att men vi har alltid haft en kille på den här rollen, så du naturligt tittar efter dem.
Mm.
Och tjejen kanske inte räcker upp handen och säger, men det här är om 3 jobb så vill jag ha det här. Jag brukar säga att det är inte så intressant vad du ska ha nästa jobb, det är liksom om 3 jobb.
Mm.
Vart vill du då? Att många har inte ens sett att personen har tänkt det, eller personen har inte ens tänkt det.
Mm.
Det har nog varit lite den här skillnaden att få fram fler tjejer. Det är att du kanske måste vara lite mer aktiv i att få fler att säga, men det här är ju något för mig.
Mm.
Och sen för alla, oavsett liksom kön och förutsättning, anpassa sig så att man har förutsättning att kunna göra jobbet. Och det kan ju variera över tid, som hon som då hade små barn. Det är klart att hon vill jobba 75%, och det gick att göra.
Mm.
Då anpassade vi jobbet. Alltså du kommer ju inte ha små barn i hela livet. Vilket hon inte har nu då. Men hon tog sig för givet att man kunde inte anpassa jobbet.
Nej. Och jag älskar att du säger det, att man liksom knackar på axeln och aktivt söker upp. För det är ju något som det krävs att vi gör liksom.
Ja, jag är helt övertygad om det.
Och så kommer vi tillbaka till det här med förebilder, att liksom se, för det som du säger, om vi ser att det alltid har varit män i vissa positioner, då är det också en man vi ser framför oss i nästkommande. Mm. Men det är ju också otroligt svårt att komma in som första kvinna på en position och liksom bryta den normen, för det kommer ju med massor av utmaningar att bryta normer.
Mm.
Det är ju inte lätt. Är det något som, för det känns ändå som att du har gjort det. Du har ju brutit en del normer i den världen du har varit.
Jo, men i början så var vi ju väldigt, väldigt få tjejer, eller ibland ensamma.
Mm.
Men jag har ju liksom trivts med gjort det. Jag har trivts med alla liksom människor. Mm. Så jag har ju liksom inte känt att det har varit något konstigt. Det har ju bara varit få.
Mm.
Så i min fall så har jag ju liksom trivts i mina roller och tyckt att ja, livet har ju oftast varit toppen.
Ja. Gud vad skönt att känna så.
Ja, men sen då mer blivit glad för om det kommer fler tjejer.
Mm.
Och också då, som du säger, ibland reagera på när någon säger, åh vad roligt att en tjej fick det här jobbet. Och då kan jag då, och det vet jag att det är lite jävligt, men jag kan säga, nej men jag hade velat att hon istället blev motorchef.
Mm.
Jag hade inte velat att hon blev chef för den här administrafunktionen. Jag hade tyckt att det var så roligt om det var en kvinna som aldrig hade varit här.
Mm.
Så det är klart att jag går och liksom hoppas som alla andra att det ska inte påverka varifrån vi kommer i varför kön vid en tillsättning. Och där tror jag att det är bra.
Mm.
Och där lärde mig igen när jag går tillbaka till Anders Ulberg, eftersom det här var ändå 2005, han körde ju stenhårt att man ska alltid hitta en kvinnlig kandidat.
Mm.
Inom stålverk var det inte så många.
Nej.
Men han sa, jag vill inte kvotera, men jag vill att ni ska hitta kvinnliga kandidater. Och genom att han drev den där frågan, ja, då fick de sin första masugnschef.
Mm.
Det började hända saker.
Mm.
Men jag tror att han ställde frågan, att du börjar se och att du börjar liksom knacka på axeln. Du vill inte du utveckla dig åt det här hållet också.
Mm.
Det hjälpte ju att du fick betydligt fler tjejer i en extremt mansdominerad bransch.
Mm.
Idag är det kanske liksom mer gängse, men liksom 2005 var det inte gängse.
Nej. Men har du känt att du har behövt göra några anpassningar längs vägen? För att liksom passa in i den värld du har verkat i?
Ja, jag vet att jag var i en ledningsgrupp ett tag där jag var den enda tjejen, vilket i och för sig inte var något udda. Men jag var liksom yngst och vi gjorde också liksom någon sån här studie hur vi var som personer. Där väldigt många var av karaktären att de liksom funderar mycket på saker, analyserar mycket.
Mm.
Eller, och jag och en annan kollega, vi var rätt udda i vårat sätt att vara. Och då tittar man på hur flexibel är man i sin stil. Och såg man att jag var alldeles för flexibel när man gjorde analysen. Och så insåg jag, varför anpassar jag mig så mycket? Så då fick mig liksom insikt, jag anpassar mig antagligen för mycket för att passa in. För jag var så udda.
Mm.
Jag var inte den där som ville sitta och vrida 1000 gånger på problemet. Jag var liksom yngst, jag var tjej. Och ensam. Att jag försökte nog så väl bli ungefär likadan.
Mm.
Men när vi gjorde den där övningen så insåg jag att nej, men det är nog att ändra mig för mycket. Fast jag hade inte tänkt på det. Så hade vi inte gjort den där analysen där vi liksom fick feedback och titta på de här sidorna. Mm. Så hade jag nog liksom inte tänkt på det. Och sen några år senare med en helt annan ledningsgrupp så var min flexibilitet liksom mycket mer normal.
Mm.
Så jag tror liksom tidigt i sin karriär, i sin situation, så måste man ju liksom reflektera. Vad är mitt sanna jag? Hur vill jag vara? När är jag bekväm? Och hade jag fortsatt med den där och anpassat mig till alla, då hade jag säkert fått jobbigt.
Mm.
Och jag hade inte sett det, som sagt, om jag inte hade fått någon hjälp att liksom få den där reflektionen.
Nej, och det är så otroligt viktigt att gå tillbaks och reflektera till, eller över liksom hur man förhåller sig i olika typer av situationer. För det är också så vi förändrar.
Ja.
För man ser ju att liksom kvinnor genom tiden har behövt anpassa sig efter en struktur och en norm och liksom anammat manliga beteenden. Mm. Om man nu ska vi inte prata kvinnligt och manligt, men så ser ju världen fortfarande ut idag, tyvärr. Mm. Och att det gör ju att vi hela tiden liksom upprätthåller en norm och struktur. Så jag tycker det är jättehärligt att höra att du faktiskt har reflekterat över det, för det är inte alla som har gjort det.
Mm.
Och så har du dragit lärdomen att jag ska vara mig själv.
Ja, och det är klart att jag är flexibel, men liksom ändå fundera på att inte för.
Nej. Nej, man får ju liksom ställa sig frågan, var tummar jag på vad?
Ja.
På något sätt.
Mm.
Grymt. Och vi måste börja avrunda nu. Hur känner
Oj,
du?
Oj, det känns som tiden har gått jättefort. Du börjar prata med många minuter vi ska prata. Jag tänkte, oj, det blir många minuter. Så jag hade inte trott att det var slut.
Och vi sa 54, sa jag ungefär. Och nu har det gått 61 minuter. Ja, så att min klippare får ett litet jobb här och försöker att klippa ner avsnittet lite grann så att det inte blir för långt. Men känner du dig nöjd? Var det okej med att du kom hit utan en jättestrukturerad plan?
Jag tyckte det var ett jätteroligt samtal. Jätteroligt att igen tvingas tänka på frågor som är för mig viktiga.
Ja.
Har du? Jag är jätteglad att jag fick komma.
Ja, har jag krypit för mycket under skinnet eller känns det lugnt?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det har varit ärliga och raka frågor,
ja,
som jag känner mig jättetrygg med.
Ja. Vad skönt. Bra. Men då säger vi tusen tack för att du har varit, eller vi, jag säger tusen tack för att du har varit här.
Tack för att jag fick komma.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en superduper jättefin vecka och så hörs vi på onsdag igen.